Det här är Människan och maskinen, en podd för Sveriges Radio P1. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med Per Johansson som är idéhistoriker och doktor i humanekologi. Även denna vecka sitter vi och samtalar uppe i Sigtuna stiftelsens vackra tornrum med utsikt över Mälarens vatten. I förra programmet avslutade vi ju med att prata om att Descartes dualism på sin tid uppfattades som en anti-esoterisk, anti-hermetisk eller anti-okult filosofi. Men vad var den här esoteriska, hermetiska idéströmningen för något? Den som kom att dömas ut av katolska kyrkan som okult. Ja, det ska vi prata om i dagens program. Det handlar om en antik lära om vad världen är. En lära som återupptäcks under renässansen och som löper sida vid sida med andra antika idéer om konst, arkitektur, litteratur och filosofi. Men just i den hermetiska läran finns något som på allvar hotade det rådande samhällssystemet mot slutet av 1500-talet. De som förespråkade de här idéerna kunde till och med mista livet, vilket vi kommer få höra om i dagens program. Allt det här har fått mig att minnas en oerhört fascinerande utställning som jag såg på ett museum i Rom för några år sedan. Titeln på utställningen var Vatikanens dolda hemligheter. Det här var något år efter den stora Dan Brown-hysterin. Och nu skulle Vatikanen för första gången visa upp några av sina okända skatter för en större publik. Hänförda vandrade vi genom de varma salarna. På ett ställe låg ett brev där Voltaire kaxigt berömde den dåvarande påven för hans goda kunskaper i latin. I en annan monter kunde man se det abdikationsbrev med ett tiotal stora sigill som drottning Kristina hade med sig när hon anlände till Rom år 1655. Men på den finaste platsen i hela utställningen där fanns ett enkelt brev. Brevet innehöll bara några rader. Men jag minns än idag hur hänförd jag blev. Det här var att komma den djupa idéhistorien nära. För det enkla brevet eller dokumentet var författat av ingen mindre än Galileo Galilei, den store vetenskapsmannen som hamnade inför inkvisitionen. Det här var ett dokument från rättegången mot honom och på pergamentet stod det med hans egen handstil och namnteckning: "Jag tar härmed tillbaka mina läror." Men varför var Galileis tankar om att jorden kretsar kring solen så provocerande? Ja, det ska vi reda ut i dagens program. Fast först ska vi gå tillbaka en bit i tiden, till början av renässansen då några märkliga skrifter som sades härstamma från Egypten återupptäcktes. Dagens avsnitt har rubriken Den farliga hermetismen.
Renässansen i sig kan man säga grundades på en återupptäckt av den hermetiska traditionen. Jag ska strax berätta lite mer om vad den innebar. Och det började med att i Florens under Medici så fick en lärd man som hette Marsilio Ficino i uppdrag först att översätta de platonska skrifterna. Det här fick också stort inflytande sen, för man har nyligen kommit över de här skrifterna genom bud från Konstantinopel. Och bland de här gamla antika skrifterna som man återigen fick tillgång till så befann sig några ganska tunna skrifter som gick under samlingsnamnet Corpus Hermeticum. Mm. Så när man pratar om de hermetiska skrifterna så är det centrum i dem är då det här Corpus Hermeticum. De härstammar i verkligheten från, nedtecknades någon gång början av vår tideräkning, kanske 200-talet, har man kommit fram till. Men innehållet grundar sig på betydligt äldre traditioner och numera vet man med ganska stor säkerhet att en hel del av det gamla egyptiska tänkandet finns med i det här Corpus Hermeticum. Så fastän de är alltså av sentida produktion i förhållande till gamla Egypten, så är den gamla egyptiska filosofin är det som egentligen genomsyrar dem hela. Och det här var också vad man först trodde under renässansen. Att här, nu har vi plötsligt upptäckt ur religionen. Och Medici blev så intresserad av det där så han sa till Ficino, du får översätta det här först. Vänta med Platon, ta det här hermetiska, det ska du göra först.
Och vilket språk var det på då?
Ja, det var på grekiska.
Ja.
Det grundläggande nu då i den här hermetiska urkunskapen, det var att enligt den, enligt Corpus Hermeticum, så kan människan uppnå gudomlig likhet av egen kraft.
Mm.
En annan känd renässanshermetiker som tog det här och gjorde en stor affär av det och skrev om det var Pico della Mirandola, som skrev en skrift som på svensk översättning heter Om människans värdighet, som alltid citeras när man pratar om renässansens intellektuella inflytande. Och man kan säga att det är början till den moderna människosynen.
Det är någon typ av individcentrerad lära.
Ja, individcentrerad egentligen, inte i nutida mening, men i den meningen att den enskilda människan har en potential att själv uppnå det gudomliga utan kyrka.
Mm.
Och de hermetiska skrifterna uppmanar då och uppmuntrar människan att använda och utveckla alla sina inneboende krafter till fullo för att lära känna sig själv och få kunskap om världen. Så att lära känna sig själv och få kunskap i världen är två oskiljbara sidor av samma kunskapssträvan. Så om det finns en frälsningstanke i hermetismen så är det att frälsaren, det är kunskap. En kombination av inre och yttre kunskap. Och enligt hermetismen då så är solen i centrum av universum. Det finns i de här gamla antika skrifterna. Mm. Solen är i centrum.
Och det här gissar jag att det här är ganska annorlunda mot den frälsningslära då som kyrkan vid den här tiden.
Ja, kyrkan hade ju den funktionen att vara medlare mellan Gud och människorna. Utanför katolska kyrkan finns ingen frälsning. Det är fortfarande en katolsk dogm. Att påstå då att man skulle kunna bli frälst, det vill säga bli gudlik, utan kyrkan, det kan man ju lätt räkna ut vad potentialen i det, så att säga.
Just det, så här har du ett frö till Luther också, ja, egentligen på något sätt.
Ja. Det här, vad jag pratar om nu är fröet till det som kommer att kallas renässanshumanismen och allt möjligt som är väldigt betydelsefullt för bakgrunden till Luther. Så det här sätter igång. Det här sätter igång det moderna, kan man säga.
Och det här kommer då från denna enda mystiska skrift som anses ha sina rötter i Egypten. Då.
Just det. Mm. Alltså den har sina rötter i Egypten.
Ja,
okay. Alltså själva skriften kommer från Egypten på 200-talet. Sen som sagt så går traditionen längre tillbaka då också i Egypten. Så att det är essensen av det som en gång var den filosofiska kärnan, den egyptiska magin och alltihopa finns i den här Corpus Hermeticum.
Finns Corpus Hermeticum kvar?
Alltså, oh ja.
Den går att läsa idag?
Ja, det finns många översättningar av den. Det finns så fritt tillgängligt på internet också.
Har du läst den?
Ja.
Okej. Okay. Intressant.
Det är inte så betungande rent mängdmässigt. Det är en ganska tunn bok.
Mm. Ja, men är den så häpnadsväckande då som man kan tro?
Ja. Om vi håller oss till den vetenskapliga sidan av det här nu då, apropå vad vi pratade om i förra programmet med Descartes, och följer den linjen, så uppenbarar sig en otroligt intressant historia där väldigt mycket faller på plats som har verkat gåtfullt för många i 1600-talets historia och som hände där med 30-åriga kriget alltihopa. Om vi återgår till det här att enligt hermetismen så är alltså solen i centrum. Både i det fysiska universum och som symbol i människolivet. Och det här går ju att översätta i kristna termer också. Det gjorde man tidigt. Det finns något som kallas för en kristen hermetism. Där naturligtvis Jesus är solen då. Så på det sättet kunde man kristna hermetismen. Så därför blev den inte omedelbart kontroversiell från teologisk synpunkt. Och vissa av de här så kallade renässanspåvarna anammade hermetismen i ganska hög grad. De möblerade sina våningar och beställde skulpturer och allt möjligt enligt hermetiska principer. Så i förstone var det inte särskilt hotfullt det här, men sen började det hända saker. En av de första sakerna, om vi tar det vetenskapliga då, en av de första som hände, det var att en polsk munk som hette Copernicus, han blev inspirerad av den här hermetiska lärarna. Och i den här Corpus Hermeticum då ska man hitta till exempel följande idéer. Förutom att solen är i centrum så kan man hitta påståenden som utan vidare kan tolkas som att jorden rör sig. Att jorden roterar kring sin axel. Att planeterna kretsar kring solen. Allt det kan man läsa i de hermetiska skrifterna. Så Copernicus kan man säga, han nämner det här kort i företalet i sin bok om himlasfärernas kretslopp. Så han var uppenbart inspirerad av den hermetiska tanken. Och sen så var ju han begåvad på andra sätt och kunde liksom med moderna medel börja räkna ut hur det här skulle kunna beskrivas.
Ja, så att du menar alltså att det som händer här, eller det vi ser här, är att Copernicus upptäcker inte det här med hjälp av nya instrument, utan han bara bekräftar någonting som han har funnit i den här
urgamla skriften. Så skulle man kunna säga, ja.
Jag ska inte fråga hur de gamla egyptierna kunde veta det här, men det blir ett annat program. Men det vill man ju.
Sen om vi tar en annan huvudfigur i den vetenskapliga revolutionen, efterföljare till Copernicus då, Johannes Kepler. Det var ju han som upptäckte att planetbanorna var elliptiska, vilket sen var ett av fundamenten för Newtons gravitationsteori. Enligt Kepler då, som också var en hermetiker, hade studerat de hermetiska skrifterna. Och därifrån hade han bland annat anammat idén att planeterna, inklusive jorden, de var levande varelser. De reglerades av världssjälen. Och världssjälen hade sitt centrum i solen. Då har vi solen igen i centrum. Och som sagt, han var väl förtrogen med de här hermetiska skrifterna. Sen fanns det en man till på den här tiden då, född 1548, som var den som mer än någon annan tog hermetismen och sprang med den, som man säger på en svengelsk term. Han såg sig själv som hermetismens messias. Hermetismen skulle frälsa världen. Han hade inte mycket till övers för den katolska dogmatiken och frälsningsvägen och kyrka, politiken och alltihopa. Det såg han, det hade han inte så goda tankar om för det mesta. Ibland såg han någon sorts hermetisk reformpotential i katolska kyrkan. Och det fanns sådana tecken av och till några gånger, men i slutändan så stötte han på patrull på det hållet, minst sagt. Han hette Giordano Bruno. Föddes alltså 1548. Och han såg sig alltså uttalat bokstavligen själv som hermetismens messias. Och det låter ju storhetsvansinnigt. Men han menade också på lika fullaste allvar att alla män och alla kvinnor, ovanligt på den tiden, hade precis samma potential att bli lika geniala som han själv.
Okej, och detta var förstås väldigt kontroversiellt.
Han gick till enormt hårt angrepp mot alla som höll människors förmåga tillbaka. Han var helt emot sådana läror som arvsynden. Och han ansåg att den här magiska egyptiska religionen som man alltså kunde hitta i de hermetiska skrifterna, det var den äldsta och enda sanna religionen. Och den hade korrumperats i kristendomen och i judendomen. Han ansåg, Bruno, att Jesus hade försökt återföra den judiska religionen till dess egyptiska rötter. Det var vad Jesus ville åstadkomma. En annan idé hos Bruno som var väldigt djärv var att han ansåg att universum var oändligt. Att det fanns många solar med många planeter.
Och hur visste han det? Det hade han också funnit.
Det hade han också fått från de hermetiska skrifterna.
Du kanske sa det eller så missade jag det. Men jag kan ju ha fått det helt om bakfoten. Men var Bruno munk?
Han var munk från början, ja.
Han var det? Mm. Ja, ja. Så att han var väl rotad i...
Men han var någon sorts ordensbroder i alla fall. Ja.
Så han var i alla fall väl rotad i den katolska
men
världen.
Men han tycks ha varit en sån här freak på ett sätt på sin tid som väldigt tidigt i sitt liv intog en otroligt självständig hållning. Det var någon berättelse eller bok jag läste om Bruno så det stod att han verkar ha satt i system att läsa allting som var kontroversiellt. Och ju mer kontroversiellt desto bättre. Liksom. Så han verkar ha varit väldigt inriktad på att inte bry sig om vad man skulle tycka om någonting överhuvudtaget. Otroligt självständig person.
Men det har han då gemensamt med de flesta av de här stora nydanarna under 1600-1700-talet.
Ja, från renässansen och framåt och till och med hela 1600-talet så har vi en uppsjö av sådana här personer.
Ja, särlingar nästan.
Ja. Med en otrolig kraft i sin personlighet och sin oräddhet och allt möjligt.
Ja, för vi vet ju sedan länge att Newton också hade det här i sig.
Ja.
Att han ansågs vara väldigt märklig och närmast suspekt. Ja.
Till skillnad från Newton till exempel, och som vi ska se Galilei, de höll ju en hel del under radarn.
Ja.
Newton var ju offentligt aldrig känd för att vara någon hermetiker, även om han var det, alkemist och så vidare. Han höll ju det hemligt och blivit känd först efter hans död, ganska långt efter hans död. Men Bruno, han brydde sig inte om sånt. Han var liksom öppet fritänkande. Jag ska säga något kort om vissa hermetiska grundprinciper. Det mest kända är uttrycket så som ovan, så och nedan. Det vill säga de högre metafysiska sfärerna, så är det på ett sätt. Och det finns en direkt korrespondens eller motsvarighet på jorden av det då. Så liksom himlakropparnas rörelser och all symbolik som är förknippad med det har en korrespondens i naturen och i människan. Så på det sättet så grundar sig hermetismen på en föreställning om, med ett modernt ord skulle man kunna säga, resonanser mellan skeenden på olika nivåer.
Och det är det här som ibland kallas för korrespondensteorin.
Ja. Teorin, korrespondenstänkande.
Ja.
Och sen har vi också den här distinktionen mellan makrokosmos och mikrokosmos, där man säger, och det följer av det här första då, att mikrokosmos som är människan är en återspegling av makrokosmos, det vill säga i människan förkroppsligas hela kosmos.
Mm.
Det är därför vi kan tänka och förstå världen som vi kan.
Men du skulle ju kunna göra en kristen version av det då.
Ja, det gjorde man också.
Ja, att Jesus.
Och det var ju, Bruno tänkte ju så i viss utsträckning också. Många av hans efterföljare och andra som är inspirerade av den här corpus hermeticum. Den kristna humanismen, den kristna hermetismen var ju seriösa och allvarligt menade försök att kristna den hermetiska traditionen. Och det var ju också lätt att säga till exempel att eftersom kristendomen i sig tolkades på den här tiden i alla fall som ett avståndstagande från den lagiska judendomen. Och om man då kunde tänka sig att kristendomen var en sorts hermetiskt inspirerad revolt mot just judendomen, så fanns det ännu större anledning då att tänka sig att ja, men varför skulle inte vi idag då på 1500-talet kunna återhermetisera och samtidigt alltså få en sannare kristendom?
Ja.
Och det var ju en grundtanke hos Bruno då.
Och det kanske var därför han vågade vara så öppen med det, för han kände att vinden blåser åt det här
hållet. Ja, i början fanns det tecken på att det skulle kunna gå så också även några senare tillfällen. Det var inte alla påvar, om man säger så, som var nödvändigtvis fientliga mot det här. Men en del blev det ju i högsta grad sen då.
Ja, och det vet ju jag efter alla mina besök i Rom, att många av påvarnas palats och samlingar och olika kardinalers villor, de har ju de här ingredienserna i sin inredning och konst och allting. Så det var på modet helt enkelt. Ja. Men sen hände någonting alltså.
Ja, och sen ett par andra grundtankar i hermetismen. Det är att metoden var magi. Och då måste man förstå magi rätt. Den hermetiska magin, eller naturmagin som man också började kalla det på 1500-talet, det var att det handlade om att man, apropå de här korrespondenserna mellan mikro- och makrokosmos, så som ovan, så och nedan, så handlade magi som metod om att systematiskt arrangera de här korrespondenserna mellan det inre och det yttre så att man kunde uppnå bestämda effekter. Det var alltså en sorts vetenskapligt tänkande egentligen. Om du i ditt eget inre å ena sidan kan urskilja hur du fungerar. Och å andra sidan genom iakttagelser av naturen kan urskilja hur motsvarande saker fungerar där. Så har du en möjlighet till en rationell koppling mellan det inre och det yttre, skulle man kunna säga i dagens lite förenklade och inte lika symboltyngda termer som man använder då och då. Nu var det Bruno, han var inte bara någon idémänniska eller filosof, utan han var också, hade starka politiska ambitioner. Så han strävade efter att förverkliga den här hermetiska visionen i politiken. Och den här nya hermetiska världen då, där såg han då Copernicus verk som början på det. Så han var ju naturligtvis då en stark förespråkare för Copernicus. Och han såg sig omkring i omgivningen då efter olika politiska makthavare som skulle kunna tänka stödja den här hermetiska omdaningen av det europeiska samhällena. Och en sympatisör hittade han i den franske kungen Henrik den tredje, som var en vän av okulta filosofin. Det kallar man också det här hermetiska, man kallar det för den okulta filosofin. Det finns ett känt verk av en renässans hermetisk magiker som heter Cornelius Agrippa, som heter just det okulta filosofia, den okulta filosofin. Stor tjock bok. Finns i engelsk översättning, modern utgiven, som man kan läsa om man vill. Jag har den själv i bokhyllan. Ganska intressant sak. Ja, i alla fall. Henrik den tredje, han var en vän av den okulta filosofin. Och Bruno såg i honom hoppet av en europeisk på nytt födelse med fred och tolerans, fri från kyrkligt maktutövande, grundat på den hermetiska filosofin. Så han åkte till Frankrike och kom snabbt nära Henrik och andra kretsar kring kungen. Och jag ska inte dröja vid det, jag bara nämner det för att liksom understryka att det här var en stark politisk rörelse. Det tycks också vara så att Bruno fick en sorts hemligt uppdrag att åka till England och sprida det här inflytandet av Henrik och kretsarna kring honom. Så han bodde i England några år där och flera av hans viktigaste böcker skrevs i London. Han påverkade väldigt starkt vissa av de tidiga moderna naturfilosoferna i England, som William Gilbert till exempel. Gilbert han var upphovsman till någonting som i princip var samma vetenskapliga metod som Descartes sen preciserade ytterligare. Så det är lite godtyckligt om man säger att Descartes eller Gilbert som var pappa till det som blev den vetenskapliga metoden. Det handlar alltså om att testa hypoteser genom empiriska iakttagelser. Och det här var också en hermetisk idé. För enligt hermetismen så gällde maximen när man skulle förstå världen: följ naturen. Det vill säga, läs inte i gamla böcker. Se dig omkring, där ute i naturen. Så det är mycket av det som vi förknippar som helt centrala saker i den vetenskapliga revolutionen som kommer helt solklart, vet man numera, från den hermetiska traditionen. Det här börjar man upptäcka på allvar i den historiska forskningen först från typ 1950-talet framåt. Och det har fortfarande inte spritt sig ut riktigt i det allmänna medvetandet hur central hermetismen var här för den vetenskapliga revolutionen.
Men det du säger nu, bara för att klargöra det här är alltså inte kontroversiellt inom idéhistorisk forskning?
Inte nu längre. Nej. Är det inte det.
Nej.
Till en början var det det, för att till början hade man den här konventionella historisk skrivningen som går ut på att den vetenskapliga revolutionen var en sorts fritänkande opposition mot teologin. Och kyrkan och kristendomen och alltihopa. Och det var ju det som var ideologin, skulle man kunna säga, på 1800-talet. Så där var ju det historien började på allvar. Och slutet av 1700-talet, 1800-talet, då var det liksom allt det här med Darwin och alltihopa. Liksom. Man konceptualiserade, man tänkte sig vetenskapens särart som någon sorts konflikt med allt vad kristendom och i förlängningen allt vad religion heter. Och det ifrågasätts ju nu då av den här hermetiska inverkan som har varit helt central från renässansen och framåt. Hermetismen, kan man säga, var ingen religion i vanlig mening, men det var en religion. Det var en kunskapsreligion, till skillnad från en direkt mystisk frälsningsreligion som kyrkan stod för då.
Men jag kan inte tänka mig att det här lärs ut i grundskolan.
Nej, inte vad jag har
då skulle man behöva säga att under renässansen och sen under 1600-talet så kommer ett ett till synes nytt tänkande till Europa. Men egentligen handlar det bara om gamla saker som florerade i Egypten för tusentals år sedan.
Sen gjorde man ju lite andra saker i en annan riktning och naturligtvis i den här moderna europeiska utvecklingen. Men impulsen till det hela kan ju dateras väldigt långt tillbaka i tiden. En sorts återupptäckt av en antik lära, gammal egyptisk lära.
Just det, men en sista tanke från min sida här. Att renässansen är ett återuppväckande av antiken, det är ju känt.
Ja.
Men jag har alltid tänkt att det handlar om byggnadskonst till exempel, skulpturer, måleri, mytologi. Mm. Men jag har den här pusselbiten, att det handlar också om det vi kallar idag för naturvetenskap eller kosmologi och sådana saker, att det också återupptäcktes.
Ja, man kan säga så här, när jag håller med, det är inte allmänt känt. Men man måste då tänka, vad var det som låg bakom den här nya konsten och de här nya skulpturerna? Vilka idéer var det de ville uttrycka? Och det var ju till exempel det här Picos idé om människans värdighet, hermetismens kunskapsgrund, att varje människa kan bli gudlik själv, av egen kraft. Det känner vi ju igen fortfarande som en modern tanke. Och den är inte alls ny. Den är bara återupptäckt. Om vi återgår till Bruno.
Ja, just det. Är han fortfarande i London?
Han är i London, men sen åkte han till Tyskland. Han var under väldigt aktiv i Tyskland och Böhmen, alltså nuvarande Tjeckien ungefär, ett antal år. Och där bildades ett hemligt sällskap som fick namnet Giordanisti efter hans förnamn, Giordano. Och de här Giordanisti, de verkade då politiskt och på alla andra tänkbara sätt för att främja hermetismen. Och som jag sa innan, så först satte man stort hopp till den franska kungen Henrik den tredje, men han mördades sen. Och konservativa katolska krafter tog makten, så det sket sig med Henrik, skulle man kunna säga då, va. Och efter det så började Brun offentligt fördöma påven och kyrkan och sa att de var tyranniska och våldsamma. Och då, nu började det hetta till, va. Offentligt fördömer påven och kyrkan då.
Var det verkligen smart, kan man undra?
Det verkar han inte brytt sig om vad som var smart. Han brydde sig mer om vad han tyckte var rätt. I Venedig sen då, som var inte bara staden Venedig utan större områden på den tiden, uppstod också en av Bruno inspirerad opposition, politisk opposition mot påven. Och den höll på att växa sig riktigt stark, den där. Och alla nyckelfigurerna i den här venetianska oppositionen var personligen lierade med Bruno på olika sätt. Och Bruno lockades till Venedig. Jag ska inte dra den historien, men det verkar ha varit något lite fult spel med i sammanhanget där. Det slutade i alla fall med att 1592 så blev han arresterad av inkvisitionen. Hamnade inkvisitionens klor och fördes till Rom. Och huvudinkvisitorn då vid rättegången mot Bruno, som drog ut rätt så länge på tiden, flera år. Men huvudinkvisitorn hette Roberto Bellarmino. Det var samma Bellarmino som sen dömde Galilei till husarrest. Och år 1600, då hade det hetat till i de här politiska kontroverserna i sammanhanget så pass, så att Bruno var alldeles för farlig att ha vid liv överhuvudtaget för katolska kyrkan, så han brändes på bål år 1600.
Mm. Ja, det minns jag. Det minns jag från grundskolan. Mm. Han brändes på bål, alltså.
Det var att statuera exempel riktigt ordentligt.
Mm.
Att den där hermetismen, den är riskabel. Den får ni ta det lite försiktigt med.
Och det var då att hans läror ansågs vara kätterska.
Ja, det var de ju. Men det var mycket som ansågs kätterskt av olika skäl. Luther var ju kätterskt såklart, till exempel. Anledningen till att han brändes på bål, det var för att statuera exempel, ett skrämmande exempel för vad som kunde hända med den som tog hermetismen på politiskt allvar.
Mm. Just det, för att den här, vad heter grundskriften nu igen?
Corpus Hermeticum brukar man kalla den. Ja. Det är alltså flera små skrifter.
Okej, men de skrifterna var ju ändå spridda i Europa.
Ja, ja.
Så men, det gick men, inte att förbjuda.
Nej, det är ju naturligtvis inte. Men som här rör det sig om väldigt esoteriska skrifter som kan tolkas på lite olika sätt. Och Bruno tolkade på sitt sätt, som det låg i och för sig ganska mycket i då. Och det fick ju också en hel del vetenskapliga konsekvenser, hans tolkningar. Men det är ju inte nödvändigt att dra politiska konsekvenser av det, som han gjorde och många av hans efterföljare. Det slutar inte med att Bruno stöd heller för den delen. Man kan säga att efter hans död så var det en annan italienare från samma, också från Neapel, precis som Bruno, som tog över hermetiska stafettpinnen på det politiska området. Han hette Tommaso Campanella. Och han inspirerade till en pyrande revolt, kan man säga, mot påvedömet i Kalabrien. Så det var en ny politisk rörelse här som uppstod i Kalabrien som inte gillade påvedömet. Och det här var helt hermetiskt. På det filosofiska eller ideologiska planet så var helt inspirerat av hermetismen. Campanella skrev en utopisk skrift som fortfarande är väldigt känd, som heter Solstaden, som utmanade det här ideala hermetiska samhället. Solstaden, solen i centrum, återigen. Det här med solen i centrum kommer igen hela tiden. Och vetenskapen skulle då, enligt Campanella, betonade han särskilt också, jag nämnde redan innan, den hermetiska maximen, följ naturen. Alltså inte de auktoritetsskrifterna. Han, precis som Bruno då, så fick ju det här naturligtvis personliga konsekvenser för Campanella. Han arresterades av inkvisitionen. Men avrättades inte, han klarade sig från avrättning genom att spela galen och satt i en fängelsehåla i 20 år. Sen släpptes han och kunde återuppta sin verksamhet.
Det gjorde han.
Och det ska vi kan inte dröja över det heller, men det är naturligtvis en jätteintressant historia i sig själv. Lite kul det där, kul inom citationstecken, med att han spelade galen, för det var ett av de sätten. Och han blev ju dömd för att vara heretiker då. Kättare. Och allvarliga, alltså svåra kättare, de avrättades. Och han skulle under normala omständigheter ha avrättats. Men genom att spela galen så slapp han avrättning. För att det var nämligen, fanns en katolsk lära enligt vilken man bara kunde bli avrättad för kätteri om man var vid sina sinnens fulla bruk. För det var nämligen nödvändigt att före avrättningen få möjlighet att i sitt fulla förstånd ångra sig. Och det kunde man inte göra om man var galen. Och det säger sig självt då att det var en del som blev dömda som försökte spela galna såklart.
Ja, ja.
Så det var man ju medveten om. Så man kunde inte, det var inte hur lätt som helst att bli galen förklarad heller. Man måste verkligen verka galen under väldigt lång tid. Alltså minst flera månader. Otvivelaktigt galen på alla tänkbara vis. Så på något sätt måste Campanella ha haft en jäkla självstyrka och både klara av situationen mentalt överhuvudtaget och dessutom spela galen i flera månader för att slippa bli avrättad.
Och sen vara en fängelsehåla i 20 år och sen bli släppt och fortsätta predika sin...
Det roliga är att han fortsatte i fängelsehålan också. Han fortsatte att skriva och hålla på i fängelsehålan, och det tyder ju på att han hade sympatisörer naturligtvis. Ja. Ganska högt uppsatta sympatisörer som höll honom lite grann under armarna på olika vis.
Mm.
Så att, det är ju sådana här saker som visar att alla de här olika maktkonstellationerna och påven och alltihopa, de är inte så monolitiska som man kan få för sig i en förenklad historieskrivning. Men symboliskt kom den heliocentriska teorin, solen i centrum i universum, att förknippas med den politiska, hermetiska upproret. Solen i centrum var symbolen för det hermetiska, politiska upproret. Så hur reagerar katolska makthavarna då, påven och allihopa, när Galilei försvarar den heliocentriska världsbilden?
De tolkar då det som att han för någon typ av politisk kamp.
Såklart.
Ja.
Ja, vilket förklarar en hel del av det som är lite märkligt i alla procedurerna kring Galilei.
Precis, för jag har aldrig tidigare förstått varför kyrkan blir så otroligt förnärmad över den här kosmologiska nyordningen. Nej, precis. Jag menar, så farligt kan det ju inte vara. Nej, alltså att påpeka bara, det är jorden kretsar kring solen ungefär.
Grundinställningen från katolskt håll var att så länge man betraktade heliocentrismen som en teori och diskuterade den som en teori och alltså inte drev tesen att den var absolut sann, utan en teori bland andra, då var det helt okej. Okay. Då kunde vem som helst disputera om det hur mycket de ville. Och Galilei själv, han kände ju till Brunos öde såklart. Och han var dessutom kompis med Campanella, som jag nämnde tidigare. Han med fängelsehålan. Han var vänner med Galilei. Mm. Så han kände ju till vad som kunde hända om man var alltför oförsiktig i de här hermetiska sfärerna med solen i centrum. Så han skrev ju att det här är bara en teori. Men den här kardinalen då, Bellarmino, som var huvudinkvisitor både för Bruno och sen för Galilei, han genomskådade ju det där. Han gick ju inte på den lätt.
All right. Och då är vi snart framme vid det här skeendet som jag kunde bevittna långt senare på den här utställningen.
Just.
Själva rättegången alltså mot Galilei.
Ja, det slutade med husarrest för Galilei då, som vi vet. Så på ett sätt var det ju ganska milt då. En bakgrund till det kan vara att en av påvarna på den här tiden, Urban någonting, var god vän med Galilei. Mm. Och Galilei satte visst hopp till det faktumet först, att han skulle nog kunna påverka kyrkan och vara lite tolerant här. Men samtidigt upplevde man alltså på det maktpolitiska, världsliga planet den här heliocentriska, hermetiska upprorstendenserna här och var, både i och utanför Italien, som så pass allvarliga så att man var tvungen att statuera exempel än en gång med Galilei.
Just det, och då tvingas han under den här rättegången.
Inte då alltså av vetenskapliga eller filosofiska skäl överhuvudtaget egentligen, utan framförallt just av politiska skäl.
Just det, och då tvingas han skriva under det här.
Just, precis.
Jag tar tillbaks det. Ja. Men det man ska minnas också rent historiskt är väl att det här är, vad kan det vara, 70-75 år efter Luther.
Ja, något sånt.
Reformationen har ju varit igång under många decennier och splittrat kyrkan. Mm. Mm. Och det här är ju förstås ett stort trauma.
Jag nämnde ju att Bruno var väldigt aktiv i Tyskland och Böhmen. Det var ju protestantiska trakter.
Men jag bara säger det för att man ska minnas att det är en tid då katolska kyrkan riskerar att splittras igen då.
Alltså ja, inte bara splittras utan reformeras så pass radikalt så att den skulle, alltså Bruno och andra, även Campanella, hade ju förhoppningar om att man skulle kunna åstadkomma en hermetisk reformation av katolska kyrkan. Ja. Det var ju deras verkliga vision. Mm. Så, men det var ju för radikalt. Det fanns inga reella förutsättningar för det, även om de trodde det under vissa perioder, och även om vissa påvar verkar snällare än andra. Så det fanns ingen reell chans för det egentligen. Och när det började liksom krisa till sig ordentligt, så valde ju kyrkan att gå ganska hårt fram då.
Men skulle man inte kunna säga att det här, när naturvetenskapen får fart där på 1600-talet och den sekulära staten långsamt växer fram, det är den reformationen som...
Ja, det är ju det som är det ironiska på ett sätt. Eller, men det finns en twist här.
Ja, okej. Okay.
För att vad som blev resultatet under 1600-talet var ju inte att naturvetenskapen kom att förkroppsliga en hermetisk, ny hermetisk värld.
Nej.
Och varför inte det?
Just det, för det här kan vi repetera från förra avsnittet. Mm. För du sa faktiskt att Descartes inte riktigt är verksam i den här skolan, utan det fanns en annan.
Han är verksam i den här renässanshermetiska generella tankemiljön på det sättet att det är det som är en bakgrund till hans självständiga tänkande och tro på människans förmåga att själv åstadkomma framsteg. Men han var katolik och han kände till såklart vad som hade hänt med Bruno. Han kände till vad som hade hänt med Galilei. Han ville absolut inte stöta sig med den kyrkliga makten. Han ville utveckla en filosofi som kunde liksom vara fri från alla de där komplikationerna och förbli kyrkan trogen. Och det här är bakgrunden till den här dualismen vi pratade om i förra programmet, den kartesianska dualismen. För den räddar det som kom vetenskapen, alltså den vetenskapliga delen av hermetismen. Den räddar den naturfilosofiska potentialen i det från de här okulta inflytarna som var så maktpolitiskt riskabla. Så Cartesius dualism är botemedlet i den här givna situationen mot den esoteriska hermetismen. Det är en anti-esoterisk naturfilosofi. Och den uppfattades också så. Den utnyttjades också så. Flera av Descartes starka tillskyndare, till exempel en katolik som heter katolsk filosof och matematiker som heter Marin Mersenne, insåg det här väldigt snabbt och han utnyttjade det maximalt för att otroligt starkt polemiskt argumentera mot de stora hermetikerna. Så väldigt fort, i högst reella termer, så kom Descartes dualism att vara en effektiv intellektuell moteld mot hermetismen. Vilket på sätt och vis räddade Descartes. Gjorde honom, trots alla kontroverser som var förknippade med honom som vi nämnde, någorlunda rumsren i katolska kretsar.
Men vad var det då för tankegods inom hermetismen som han skar bort?
Ja, det var ju den här korrespondensen mellan inre och yttre.
Just det.
Han satte upp en vattentät gräns där. Det finns inga korrespondenser mellan makrokosmos och mikrokosmos. Mm. Allt det där är bara okult nonsens.
Mm. Men vad betyder det här för oss idag då?
Ja, man kan väl inte säga att det betyder en enda sak. Det betyder alla möjliga olika saker. Det beror på vad man är intresserad av och vad man vill betona och sådär. Men det viktigaste själva, eftersom vi har koncentrerat oss på lite grann på själva historieskrivningen här. Vad som hände historiskt och vad som påverkade vad. Och det som verkar vara en idéernas kamp. Om man säger så här. Det var ett politiskt maktspel som avgjorde vilka idéer som kunde spridas. Och som alltså fick konsekvenser som vi har än idag. Hade det politiska maktspelet sett annorlunda ut på 1600-talet så hade vi kanske levt i en fullödigt hermetisk modern värld idag. Mm. Och sluppit den här dualismen som ställt till med så mycket dumheter.
Mm. Men vad är det, bara så att vi tar det en gång till. Alltså, vad är det för dumheter som dualismen har ställt till med då?
Ja, men genom att göra en sån stark åtskillnad mellan det inre och det yttre så har vi ju å ena sidan fått en otroligt stark vetenskap grundad i föreställningen om yttervärlden och dess materiella grundval. Och vi kommer på det sättet att se oss själva, kroppsligen i alla fall, som en del av yttervärlden. Alltså det innebär en sorts objektivering av oss själva som på något sätt blir förr eller senare, särskilt för vissa, en sorts barriär mot en annorlunda förståelse av sig själv man skulle kunna ha. Att se sig själv som, eller man kan vända på det, förmågan att se yttervärlden som en relevant del av sig själv blir omöjlig. Engagemang i den levande naturen, inlevelse i den levande naturen, att se sig själv som en bokstavlig del av den levande naturen, även själsligen, är omöjlig att upprätthålla om man i den kartesianska världsbilden.
Får jag göra en radikal tolkning här? Tror du att den här typen av dualitet kan hänga ihop med, vad ska man säga, dagens miljöförstöring och rovdrift av jordklotet?
Det tror jag personligen absolut att det gör. Och det finns det jättemycket forskning och även filosoferande kring som menar att det förhåller sig på det viset. För vi, om man pratar, talar i termer av exploateringen av jorden, av naturen, så är det ju väldigt, behöver man inte vara så himla filosofiskt begåvad för att ställa frågan, ja, men om det finns en, någon sorts tankebakgrund till att man kan överhuvudtaget komma på att bete sig på det sättet så radikalt under så lång tid, så måste det ju vara att man ser inte skogarna man hugger ner. Man ser inte floderna man förorenar som någonting som har med en själv att göra. Då hade man ju inte gjort det. Men därmed inte sagt att icke-kartesianska kulturer nödvändigtvis var så himla miljövänliga alla gånger. Så enkelt är det tyvärr inte. Så att det gäller att inte dra allt för höga växlar på det här. Men den specifika moderna typen av naturutnyttjande och all ideologi och teori och vetenskap och teknologi som hänger ihop med det kan man ganska lätt återföra till den här radikala dualismen. Det är, man ska bli teknolog på en teknisk högskola till exempel, så läser man ju, eller renodla naturvetare, så läser man ju inte så mycket som är relevant för att förstå de mänskliga motivationerna bakom det man hjälper till att realisera sen i sitt yrkesliv.
Så egentligen så menar du att här fanns en potential baserad på de här hermetiska idéerna, på en mer, vad ska man säga,
en mer, jag skulle säga som Bruno i princip, ja. En mer människo- och naturvänlig vetenskap. Vi hade kunnat ha en annan värld om inte den här politiska maktkampen på 1600-talet hade utspelat sig som den gjorde. Så det är en av de här historiska tillfälligheterna som i slutändan bestämmer hur det blir på riktigt, som man säger.
Men hur tror du den världen skulle se ut då?
Nej, det vågar jag inte spekulera i, eftersom det blir ju någon sorts science fiction av det hela. Det, vilket inte är fel i och för sig, men bara för att det råkade bli på det här viset nu då, fick sådana ödesdigra konsekvenser, så betyder ju inte det att inte något annat skulle kunna ha hänt som så att säga vrängde av det i någon annan riktning, ytterligare någon annan riktning, vad vet jag. Men vad som däremot man kan se, det är att en hel del av mera radikalt kosmologiskt nytänkande idag är otroligt väl förenligt med den hermetiska traditionen. Och det finns forskare själva som är medvetna om det idag också. De pratar som regel inte så himla högt om det. Ibland skriver de en populärvetenskaplig bok där de liksom berör det här lite grann lagom. Inte allt för radikala termer, men för den som har ögon att se med, så att säga, finns det väldigt starka hermetiska tendenser. Så att det finns en sorts hermetisk potential idag som inte har funnits på flera hundra år.
Men kan det vara så att, nu kan inte jag så mycket om den hermetiska traditionen, men bara genom att benämna den eller ge den namnet okult eller okultism, så tänker man på olika discipliner som kanske inte visat upp så mycket resultat, om man säger så.
Det är ju det som har hänt också, va? Det var bra att du nämnde det, för att det är en följd av den katolska propagandan. Katolsk propaganda klassificerade hermetismens esoteriska sida som okult och oacceptabel av den anledningen. Det här gick igen även i vetenskapen. När Newton sen kom med sin gravitationsteori, som grundade, gravitationen var en osynlig kraft, alltså en bokstavligen okult kraft. Och de franska vetenskapsmännen och filosoferna, mekanistiska filosoferna i Descartes efterföljd, de brännmärkte omedelbart Newtons fysik som okult. Alltså otillåtet hermetisk. Ah. Och Newton var ju hermetiker. Och det fattar ju de.
Ja.
Och efter det här nu då, så om vi går vidare, bara nämner i en mening ungefär, 1700-1800-talet, i och med den här undertryckandet av det som kom att klassificeras som okult, alltså ovetenskapligt och orationellt och allt möjligt, gick under jorden ju. Och under jorden kunde det liksom inte frodas på några rationella mainstream-premisser. Så man kan säga att hermetismen irrationaliserades. sen. Och så är det fortfarande idag. Vi talar det, vi ser det som flum liksom. Vi tänker fortfarande som 1600-talskatoliker.
Sen måste vi ju längre fram. Så gjorde katolska kyrkan bara fel under den här tiden?
Nej. Så enkelt är det lyckligtvis inte. Men just det här, man måste ju skilja också mellan kyrkan som en rent religiös företeelse med rent religiösa syften. I tanken måste man göra den skillnaden, tycker jag, å ena sidan. Och den här maktapparaten som katolska kyrkan ju fortfarande också är, å andra sidan. Och de här hänger ju såklart ihop, och det går inte riktigt att skilja det, även om man ibland skulle vilja. Men eftersom verkligheten inte är monolitisk, inte är homogen, så måste man också lära sig att göra den sortens urskiljningar. Vi har ju sett här i det jag har berättat i det här programmet hur och det är bara antydningar ändå egentligen, hur komplext det konkreta skeendet hela tiden är, och att samma katolska kyrka som bränner Bruno på Bolol och sätter Campanella i en fängelsehåla, andra aktörer inom det sammanhanget gör det möjligt för Campanella att sitta och skriva i sin fängelsehåla. Bara som ett konkret exempel, och sådana kan man hitta mycket som helst. Så att man kan ju inte säga att allt vad katolicism och katoliker och kyrka heter, det var bara hemska typer allihopa. Så det vore ju absurt såklart.
Men i nästa program så kommer vi i alla fall röra oss ganska långt ifrån kyrkans värld. Då ska vi ner i jorden och gräva, ja, i myllan.
Ja, det blir myllan, skånska myllan, ja, kan vi börja i.
Spännande.
Du har hört Människan och maskinen, ett program av Per Johansson och mig, Erik Skylt. E-postadress till oss är maskinen@sverigesradio.se.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.